Tack så mycket, tack så mycket.
Jaha, dags för F1 igen och jag läser om misslyckat kval och blir lite förbannad, Janne. Hur är det med formen för vår kära svensk?
Ja, den hade kunnat vara bättre, känns det som. Framförallt tycker jag liksom arbetet mellan team och förare inte fungerar till 100%. De lyckas inte komma fram till någon lösning med hur bilen ska ställas in för att Marcus ska känna sig trygg just nu. Vi pratar förstås om Marcus Eriksson då, i Sverige, vår svenska F1-förare som igår då kvalade in som 18:e. Kommer dock att starta 17:e för att en annan förare, Carlos Sainz, Toro Rosso, fick en bestraffning efter kvalet igår och startade in från depån. Men det har ju en liten betydelse egentligen för Marcus del. Han kommer få det jättejobbigt i kön där. Och som jag sa där, det är någonting som inte stämmer till 100% om Marcus ska göra sina snabba kvalvarv. Det här enda varvet som man måste sätta ihop. Där har han lite bekymmer just nu. Och detta i kombination också med att Sauberbilen rent generellt inte är bland de bättre just nu. Så blir det extra tufft för dem såklart. Va? Däremot har söndagarna sett bra. Jag tycker racen genomför han alldeles utmärkt och hela den biten. Men det är någonting som klickar när det gäller att kvala.
Mm. Annars är väl Monacos Grand Prix, det har väl passat Marcus tidigare, eller?
Ja, det har det väl gjort hyggligt. Va? Han tog ju faktiskt sin bästa placering i Caterham förra året i just Monaco. Han har ju tävlat här 5 gånger tidigare i olika klasser, då, både Formel 1 och GP2. Så att, han har gått om erfarenhet från banan, så att det är inte det det hänger på, utan det är på en sån här bana där det finns noll marginaler ut i räckorna, då är det inte roligt att ha en bil som man känner glider under den. Däcken bettar inte som man vill. När man styr in så understyr det lite grann. Det gör att man tappar förtroendet. Va? Och när du behöver vara aggressiv, bromsa så sent som möjligt, veta att bilen styr in precis, inte släpper i bak när du har styrt in. Alla de här grejerna gör ju att du blir lite försiktigare och försiktigare. Och då tappar man 10 delar. Så enkelt är det. Det handlar inte om att Marcus inte kan köra. Utan det handlar ju om det material han har tillgängligt just nu som inte ger honom det förtroendet han behöver. Mm. Och det är det som är problemet.
Ja, för du har ju nämnt det nu, Janne, och jag läste ju också att han säger att han inte kan lita på bilen. Och det måste ju, alltså det kan ju aldrig vara bra, tvärtom.
Nej. Och det är, titta på Williams som är toppteam i år. De är det tredje snabbaste teamet. Har exakt samma problem. Valtteri Bottas som alla pratar är världsmästarämne och hela den biten. Han var placeringen framför Marcus på kvalet igår. Det är liksom, det är inte förmågan bakom ratten som brister, utan det är andra grejer som spelar roll helt enkelt. Och det måste man ha med sig. Och det är lite körstil som kanske spelar roll, att man inte är den där. Jag menar, om vi jämför med Marcus och hans teamkamrat Felipe Nasr, så har Nasr en förmåga att vara aggressivare, kanske under uppvärmningsvarvet, och få däcken att fungera någorlunda bättre än vad Marcus har. Va? Men han förlorar igen det på söndagarna, för då är han lite för aggressiv, medan Marcus är smooth och kan nyttja hela stinten så att säga, med däcken hela tiden. Så det där svänger fram och tillbaka hela tiden. Och någonting som Marcus och hans ingenjör måste jobba med just nu, det är att hitta en setup på bilen som gör att han kan kvala starkare och få en bättre startposition. För nu gör han sina söndagar onödigt jobbiga då, i och med att han hamnar lite för långt bak.
Hur jobbigt läge är det, Janne Lundqvist? Jag läser exempelvis SVT:s expert Robert Dahlgren som säger att det här var i princip så dåligt det kan bli, så får det inte se ut, det under all kritik. Han pratar om att det var en medioker tävling i Spanien tillsammans med kvalet och tidigare träningslopp, så är han orolig om trenden fortsätter. Det är dags att börja vara riktigt orolig. Sauber borde nog redan vara det. Nasr kanske går lite bättre. Alltså, är det så att om man inte snyter sig här så kan han tappa sin plats? Eller hur illa är det?
Nej, men så är det. Utan, och jag tycker Robban överdriver ganska hårt faktiskt när han framförallt bedömer Spanien. Okej, Spaniens kval blev inte så himla bra, men de startade ju precis efter varandra där, Nasr och han. Och Marcus var ju snabbare än vad Nasr var i racet. Så att, det där stämmer inte alls. Det här är en tillfällig plump i protokollet här i Monaco. De vet mycket väl i teamet vad det är som är anledningen till att det ser ut som det gör. Så att det är ingen som ifrågasätter några förare överhuvudtaget. Däremot så är det ju aldrig kul att resultaten uteblir så att säga. Men man måste ha mer insikt för att komma med sådana bedömningar som Robban Dahlgren gör. Ja, Robban är jätteduktig att ha koll, och utifrån det han ser och vet så gör ju han den bedömningen. Men utifrån min horisont och vad jag vet så är inte jag alls orolig i det avseendet. Tvärtom faktiskt.
Är det viktigt? Alltså, man hoppas ju såklart att Marcus Ericsson ska komma så högt upp som möjligt i placeringslistan. Men är det kanske än viktigare igen när han kör här med Nasr? De har haft sina bataljer tidigare, inte i F1 då, men de har varit huvudkonkurrenter i liksom tidigare och sådär. Är det viktigaste här, är det att slå Nasr? Eller hur ser du på det?
Ja, men det är det ju alltid i en materialsport som Formel 1, eftersom den enda som kör med exakt samma grejer som du själv, det är ju teamkamraten. Och det blir ju självklart så att den fighten är ju kanske viktigare än någon annan.
Det var en dum fråga nästan, menar du?
Ja, dum fråga var den väl inte, va? Men jag tror att folk som inte följer Formel 1 så ingående kanske inte förstår den skillnaden. Jag menar, Mercedes är helt överlägsna. De har den absolut bästa bilen. Men det betyder ju inte att de två måste köra lugnare. De måste ju köra exakt lika hårt och utnyttja sitt material maximalt också för att slå varandra. Mm. Så att det är hela tiden det handlar om. Det är teamkamraten som är den absolut mesta måttstocken som man har. Och det är det. Det är det man måste slå. Speciellt om man sitter i ett team som inte kan vinna, om man nu vill ta sig vidare till nya team. Då måste man visa att man är snabb och alltid snabbare än den man tävlar emot.
Du, det var mycket Marcus Ericsson. Vi ska väl hinna med lite mer, tänker jag också, Janne, även om det är såklart intressant med att vi har en svensk där. Hamilton pole position för Nico Rosberg, allt det som vanligt. Är det de här två som kommer komma ett av två, eller?
Ja, det utgår ifrån att det är. Och jag har väldigt svårt att se att någon ska kunna utmana på riktigt allvar. Det är dessutom ganska molnigt idag, inte någon speciell hetta, varmt i banan och sådana grejer, vilket gynnar Mercedes också. Apropå det vi pratade om tidigare då, om att slå teamkamrat och så vidare, så ser man ju också skillnaden här. Hamilton är lite bättre än Rosberg, så är det bara. Och det är därför han leder VM just nu. Och det var Hamilton som satte ihop sitt varv på slutet. Det var Rosberg som inte lyckades med det. Och jag menar, det är små detaljer som skiljer dem åt. Och detta var trots allt ändå första gången som Hamilton lyckades ta på pole i Monaco. Det är ju faktiskt sen 2007 som han har försökt. Han har vunnit en gång tidigare, det gjorde han 2008, sitt andra år i Monaco i Formel 1. Men det har varit ganska magiskt med framgångar faktiskt för Lewis Hamilton just i Monaco. Så att, jag tror han tycker det är extra skönt att få starta först och få diktera villkoren i racet och kommer att kontrollera vad Nico Rosberg gör där bakom. Det som han alltid är orolig för, det är ju det här med säkerhetsbil. Smäller någonstans så tvingas de nästan alltid ta ut säkerhetsbil. Och det där kan ju falla väldigt dåligt ut för vissa och väldigt väl ut för andra. Mm. Va? Så det gäller att man har koll på de där detaljerna. Det är väl egentligen det enda som jag ser ska kunna störa Mercedes överhuvudtaget. Att de hamnar i otakt i en sån situation. Men annars kommer de att rinna iväg.
Men du, det bakom då, det var lite överraskande. Det var, måste erkänna namn som inte jag riktigt har koll på som ska starta 3-4.
3-4 är ju Sebastian Vettel, honom borde väl ha koll på, han är ändå fyrfaldig världsmästare.
4-5 menade jag kanske.
Men 4, Daniel Ricciardo gjorde ju faktiskt bästa kval, han var ju oerhört stark förra året, men Red Bull har haft jätteproblem hittills den här säsongen, så att jag vet inte vad jag ska säga om det riktigt, men det känns ändå som att jag tycker Ricciardo visar vilken duktig förare han är, så att säga, var mer än någonting annat. Jag är inte speciellt
imponerad, överraskad, förvånad. Nej.
Förvånad.
Men det var ju han jag tänkte på, och Kvyat,
det är hans teamkamrat som kom från Toro Rosso till Red Bull och tog över efter Vettel. Har ju också kört sämre än väntat hittills den här säsongen och lyckades plocka ut lite grann av sin potential då i gårdagens kval. Det vi ska komma ihåg är att Red Bull får ju lite betalt för att de har ett bra chassi. De har ju haft problem hela året med en dålig motor som inte funkar och vidare, och här i Monaco där inte hästkrafterna är jätteviktiga, då kan de dra mer nytta av att de faktiskt har en riktigt hygglig bil. Och det är väl det som gör att de startar 4-5. Den som jag skulle vilja lyfta fram som kanske den negativa överraskningen, om vi bortser från Ericsson och Bottas som vi nämnde tidigare, så är det Kimi Räikkönen som fortsätter ha jätteproblem att sätta ihop sina kvalvarv. Jag tycker inte han kör på topp heller. Han gjorde några väldigt okaraktäristiska misstag under gårdagen. På träningen var han emot och slog sönder en fälg och däck. Och även på kvalet så touchade han i muren lite grann och fick åka in i depån för en kontroll av bilen. Det gjorde att han hamnade lite i otakt, fick trafik och därmed problem att plocka ut Max av bilen. Och då startar man sexa och det blir ju jättejobbigt eftermiddag framför.
Janne Lundqvist, jäkligt trevligt att ha dig med i radion. Sista fråga bara nu, vi återkommer till Marcus igen här. Det är 17:e startplats nu och det blir ju tufft såklart. Och Monaco, en svår bana att köra om. Vad kan vi hoppas på?
Nej, vi kan inte hoppas på så mycket mer än att han kan ta... Kan han ta placeringar så är jag nöjd. Mm. Han har så pass bra folk runt omkring sig där, så att det är inte bara att rassla förbi dem, utan jag hoppas som sagt att han kan ta placeringar. Det är det enda... Det är det enda rimliga målsättning man kan ha idag. Och jag menar, att hålla på och gissa på pall, eller på poängplats och sånt där, det bygger på att det är en massa andra så problem. Så enkelt är det ju, va. Och därför så är det bara för Eriksson att köra igenom den här tävlingen och bara lägga den på kontot för mindre bra helger och sen så gå vidare i livet. Liksom. Det finns inte så mycket annat att göra.
Nej. Janne, när bänkar vi oss?
Ni bänkar redan 13.00, för då börjar uppsnackstudion. Den är en hel timme idag, så att idag laddar vi lite extra. För vi har direkt efter Formel 1-loppet Indy 500, en annan klassiker från USA. Så jag har faktiskt årets längsta dag i kommentatorshytten. Med World Series om en liten stund, faktiskt bara om några minuter. Och sen Formel 1 då med start 13.00. Och sen börjar Indy-uppsnacket då vid 17.30. Det är redan tidigare än så faktiskt. Jag tror vi är 16 redan. Och sen går starten, eller grönflaggen på Indy, 18.20.
Du Janne, årets längsta dag säger du, men du kunde haft ett sämre jobb, va?
Ja, det kunde jag definitivt då. Så klagar jag inte, men jag är lite orolig för mina sämband. Men det får gå. Så det får jag prata med.
Nej, precis. Så drar vi ut dem här också. Blir det ännu värre. Janne tack. Blomqvist, vi har satt alltid nöje. Stort tack för att du berättade om vad som händer och har det så bra.
Samma.
Tjava.
Hej.
Rocksporten på Rockklassiker med Johan Kindmark. Lördag och söndag mellan 12 och 16. Rocksporten i samarbete med Eurosport.